Okej, nu kör vi.
Yes.
Håll upp händerna där hooken.
Oh my god. Du kan nu få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson. Där
är det! Och där är det! Här är det! Alexander Gustafsson avslutar jobbet i tjejen i tredje ronden!
Ja!
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje.
Och Zab Zabba.
Nu kör vi. Det, yes. det har ju varit full rulle på MMA-scenen de här dagarna, och det är full rulle på MMA-scenen den kommande helgen. Men jag börjar med att fråga dig, Sabba, hur är läget och hur har veckan varit?
Läget är bra. Veckan har varit bra men väldigt stressfull, då jag förhoppningsvis kan släppa lite bra nyheter här nästa podd angående Carl. Så ni får spekulera där ute vad det kan handla om.
Ja, spännande. Jag tror att det är att hans hår växer snabbare än vad vi tror, och att the frill is soon back.
Exakt.
Ja.
Himan frillan.
Exakt. Ja, jag garvar lite när podden lades upp på Viaplay Fightings Facebook-sida, så var det någon som skrev: är det Anderson Silva som har döpt avsnittet? Det var spot on. Nu kommer jag inte ihåg vem det var som la den kommentaren, men du hade helt rätt. Det var verkligen det jag fick förklara för vår producent också. Jag sa det: we back, inte we are back. Det ska låta som Anderson Silva när han sa I back.
We back.
Mm. We back, we back.
We back.
Men du, vad har du fått för respons på MMA-podden från vänner och fighters?
Väldigt bra respons jag har fått faktiskt, så jag tackar ödmjukt för det. Det är kul att få, för första gången jag har lyssnat på min egna röst utan att liksom ta fram skämskudden, och förstår att man ska bara surra.
Mm.
Det är lösningen på allt.
Ja. Nej, men skitbra. Jag har fått också jättemycket lovord från dig, och det här är så jävla kul. Jag kan ju säga så här också: min vecka har varit sjukt bra, men jag måste säga att helgen har varit lite extra magisk med tanke på Köpenhamn.
Mm.
Men det som var väldigt, väldigt roligt i Köpenhamn var att jag blev chockad. Jag hinner inte mer än att komma in på arenan, så är det en kille som kommer fram som både följer MMA-podden, följer live-chattarna, han vill ta bild och lyfter lite att fan vad kul att podden är tillbaka. Jag träffade två killar precis efter invägningarna, de säger samma sak: så jävla kul att podden är tillbaks. Två snubbar lite senare när det var fight idag som också är skitglada att podden är tillbaka. Så jag känner så här: det är sjukt kul att podden är tillbaka, och det är jävligt kul att du och jag kan liksom styra upp den här podden nu, då det har varit som ett liksom, det har varit ett vakuum i MMA-poddsfären ganska länge.
Mm.
Och nu kan vi liksom lösa det så att man kan få så här MMA-snack på svenska. Och should we go the American way and talk some fighting?
Eller hur? Nej, helst inte. Vi håller det på svenska.
Ja, nej, jag håller
med. MMA-podden.
Det gör vi verkligen. Men jag tycker att vi drar igång. Vi kommer såklart att diskutera lite UFC Köpenhamn, ganska mycket UFC Köpenhamn. Och sen har vi då UFC 243 i ordningen: Whittaker mot Adesanya. Adesanya interim champ, Whittaker the champ. Nu ska bältena förenas.
Down under derby.
Ja, och det är det jag sitter och tittar på. Att det heter Melbourne, Australia, Marvel Stadium. Bara att det är Marvel Stadium är ju också, det är ju så poetiskt vackert på något sätt.
You like,
ja, här har vi liksom seriefiguren i Adesanya som ska ta sig an Robert Whittaker.
Precis.
Det är ju ruskigt, ruskigt roligt. Och så har vi såklart Rostam Ackman som ska möta Jake Matthews, och han är då sista matchen på underkortet, och det brukar de i UFC då kalla för the main event of the undercard. Vilket är, för folk som inte vet så kan jag förklara lite där med hur det funkar då med underkorten. Eftersom att underkorten sänds på kabel-tv i USA på det som heter ESPN 2. De har två stycken underkort här. De har ett UFC Fight Pass-underkort och sen finns det ett ESPN 2-underkort. Tanken med att när de bygger de här matcherna, för jag vet att många gånger frågar sig hur fan kan Cowboy gå på underkortet, eller hur kan den här fighten gå på underkortet? Det har att göra med att de vill sätta en toppfight som ska göra att de som fortfarande tvekar på om de ska köpa kortet, att de ska köpa huvudkortet.
Mm.
Så det är stort att Rostam Ackman har fått den platsen mot Jake Matthews.
Bra jobbat.
Ja, verkligen. Han gör sin andra match och han får redan en form av main event-slott.
Men gjorde han inte det sist när han gick här också? Då gick han väl rätt högt upp på...
Ja, han gick nog högre upp, men gick han, var han verkligen på den spotten? Där får vi separera kanske lite de underkorten, för det är ändå ett över till kabel-tv-kort. Mm. Men... Nej, men han var nog rätt högt upp. Mm. Definitivt. Det var han. Och vad fan, där kan vi också diskutera. Vi tar det ändå. Jag kände så här, fan, ska vi vänta med att säga. Men det är ganska många som, det finns ett case för att Rosten faktiskt vann den matchen. Det är hans första förlust på hans kort. Men det finns ett case för att han vann den matchen. Jag är nog lite av den åsikten att fan, det där hade kunnat svängt verkligen åt vilket håll som helst.
Jo, med tanke på att det var på hemmaplan så kan man få den fördelen också, tycker jag. Men det var vissa moment i fighten som också var rätt så dominanta utav Sergej Honda. Mm. Bland annat nedslagningen som jag tror vägde rätt tungt i domarnas ögon. Och det är någon ska förlora, någon ska vinna. Det är kul att Rosten får match igen ganska snart. Mm. Och att de satsar på honom och får gå match andra sidan världen. Liksom. Det är kul för han också får resa och få det äventyret i sin fight-karriär.
Verkligen. Och där sätter vi punkt för Rosten Ackman. Forever! Skoj. Vi kommer skjuta upp honom lite mer. Det finns väldigt mycket att prata om när det gäller Rosten Ackman, och vi kommer att ta det när vi kommer in på det kortet. Nu lägger vi full fokus från och med nu kommer att bli på UFC Köpenhamn. Yes. Nu var jag där, jag var på plats. Jag drar en av lyssnarfrågorna direkt. Hur stor skillnad är att kommentera på plats och kommentera på jobbet, om man nu säger så, här i Stockholm? Jättestor skillnad. Alltså det går inte att jämföra. Det är natt och dag. Att vara där, att se allting som händer, att se publikens reaktioner, att bara vara insupen i liksom hela, det blir en energi när man är live på plats. Mm. Det spelar ingen roll vad man ser live. Ser du en artist, ser du en komiker, ser du teater, vad det än är, ser du fighting, det är en annan grej.
Jag har en fråga till dig angående det där. Mm. Tittar du på själva matchen eller tittar du på skärmen? Eller blandar du?
Men man blandar. Nu så här, UFC har begränsat med plats för kommentatorer. Mm. Så när de är i Stockholm, då får vi sitta exakt framför buren. Alltså då kan vi röra, liksom själva stängslet kan man ta vid. Nu när vi åkte till Danmark så har ju såklart danskarna den platsen. De sitter där. Så att vi satt vid mediadesken. Mm. Och då sitter vi 5-3 meter kanske ifrån det som är då liksom burrörardelen.
Så ändå ringside.
Ja, så vi sitter ringside, men vi separerar ringside och cage side då, säger vi. Så vi sitter liksom ringside, men vi kan inte vidröra.
Touch cage side.
Ja, så att vi kan ha lite fotografer framför oss, man har lite domare. Mm. Och det är nog så här, jag ska nog säga att när man sitter cage, alltså när vi sitter så nära vi kan, då studerar jag så mycket som det går direkta synen. Men sen hamnar de helt plötsligt i ett hörn. Och då måste man kolla på skärmen.
Och så är det kamerafolk som står
exakt
i vägen.
Så det är lite sånt. Så allting är väldigt beroende på. Men här, när det var den här galan, så kanske jag tittade 5% kanske var direkt ögonblick på det som skedde i buren, medan resterande 95 det var genom att kolla på skärmen.
Jag tänker man får ju se mer vinklar när du tittar på skärmen på ett annat sätt. Och kan se, kanske få en hel blick på vad som sker, än om man bara tittar och kanske ser lite halvdåligt.
Nej, men verkligen. Så är det. Sen är det detaljer. Det var ganska ballt när vi var i Anaheim, jag och Valdo, och kommenterade DC mot Cormier 2. Mm. Då satt vi ju cageside och var så pass nära som man verkligen kunde vara. Och där vet jag att vi kunde se detaljer från folks fötter. Mm. För att det var Andrew Tachifili, tror jag det var. Det var någonting som hände med hans fot, vilket vi kunde se. Men kameramannen filmar ju alltid liksom ovanför fötterna. Så det var en detalj som man aldrig kunde se i bild. Mm. Och det var någonting vi kunde reagera på, att det blev lite snedtramp. Man såg att han hade ont på ett sätt. Och det hade vi aldrig kunnat snappat upp om vi inte hade varit på plats. Så det är lite sådana detaljer som man kan se. Och sen är det ganska ballt, för att man sitter ju oftast, när vi sitter och kommenterar där, då sitter man också bredvid, jag tror att det är blå ringhörna som vi sitter bredvid. Mm. Och då kan man ju lyssna på deras coacher. Man kan se reaktionerna från dem, stressen. Så det är klart, det lägger till väldigt mycket till
ens kommentering. Blir man partisk då med blåa hörnan?
Nej, det blir man inte. Men jag vet att röda ringhörna bara. Nu säger jag fel. Jag kom på att det var röda för att jag började tänka på en grej som jag skulle berätta om. Det var när Daniel gick sin match här i Sverige mot koreanen. Jag älskar koreansk film. Så jag har såklart med tiden börjat snappa upp lite ord och hur man snackar på koreanska. Speciellt svordomar har jag verkligen börjat fånga upp ganska mycket. Det var en väldigt stressad ringhörna. Mm. Alltså deras fighter gjorde inte det de sa.
Nej.
För jag kunde märka hur de bara satt och skrek typ. Alltså det var de grövsta av grövsta svordomar om och om igen. Och de sitter och slår på den där trälisten som finns där. Och till slut när det är en minut kvar, då ger den ena coachen upp. Han tar bara av sig handskarna, slänger ner dem och slutar. Och jag vet att jag sa det till Valde sen, jag bara... Han lyssnade inte på ett direktiv alls. Alltså det var sån frustration ifrån ringhörnan. Och det är skitspännande att kunna se även det spelet. För det är ett spel som man väldigt sällan ser.
Precis.
Så det är häftigt.
Mm.
Men jag måste ju lyfta klimatet i Köpenhamn. Alltså i den arenan. Det slog Sverige.
What?
Ja. Nej, men det gjorde de.
Fördjupa, tack.
Ja. Stämningen när Dalby går in till arenan, det är det sjukaste. Alltså det är nog bland de sjukaste stunderna jag har varit med om. Det var helt otroligt. Alltså det var så mäktigt. Alla ställer sig upp, alla sjunger med. Det var en magisk energi. Alltså Sverige är bra, men danskarna tog det några nivåer upp.
Så
förlåt.
Vi måste steppa upp vårt game.
Ja, det får ni verkligen göra, för danskarna var... De var väldigt glada över att UFC var i Köpenhamn. Mm. Inget snack om den saken alltså. Och när han vann, man trodde ju typ att taket skulle flyga av byggnaden. Det var helt galet. Och vilken match han gör, Dalby.
Uff.
Jag har känslan av att det här är bara början av Nicolas Dalby, det vi har fått se nu.
Det var ju det vi pratade om på förra podden, om att kommer Dalby in med den här liksom mindstaten han brukar ha, som han hade nu, och hög frekvens och den här krigarandan, så tar han hem det här. Och det var exakt det han gjorde, och vilken match han gjorde mot en tuff rutinerad motståndare. Riktigt, riktigt imponerad av Dalby. Jag tycker att han bör få Mike Perry-matchen så att vi blir bjudna på lite våldsam underhållning. Så UFC, make it happen alltså.
Ja. Alltså, jag håller med i allting du säger, och jag gillar verkligen att han kallar ut Mike Perry. Jag tycker det är så, alltså det är strategiskt av honom. Dels så ber han om, inte ett toppnamn, men ett mycket, mycket välkänt namn.
Och sen har ju båda precis börjat samma motståndare, det är ju det. Båda kommer efter en vinst mot honom, så det är väl ett bra läge. Sen får vi se om Mike Perry svarar på den utmaningen, men det tror jag att han gör.
Ja.
Han är ju inte den som backar undan. Jag vet att han precis har gift sig, har man ju sett på hans Instagram och varit på honeymoon, men början 2020.
Ja, nej men verkligen. Och Dalby, alltså jag gillar också det här med Dalby. Han är väldigt öppen med att han mådde skit. Alltså han var riktigt deprimerad, han sökte sig till alkohol. Jag har ju följt honom på Instagram ganska länge, man såg det på hans kropp. Alltså Dalby gick och blev... riktigt depressions.
Han har väl hittat en liten ny tändning nu, och vi måste ju prata om sparken som gjorde en fade på Oliveiras, de här små gröna flätorna ser man på replayen, hur det liksom bara flyger iväg 4-5 stycken. Tänker man så här, om den sparken hade suttit 10 cm lägre ner, hade blivit Frankenstein är rakt över huvudet.
Och han har ju några sådana vinster också i Cage Warriors när han försvarar sin titel.
Precis.
Där. Men jag vill bara igen backa lite där med hans depression, för han är väldigt öppen med att han har mått otroligt dåligt. Jag vet att just det här med att han kom till UFC, han bar en oerhörd tyngd på sina axlar över att liksom vara så här, den nuvarande dansken som ska ta fram Danmark i UFC, och så gick det inte som han ville. Han fick tufft motstånd, snubblat på mållinjen några gånger, tar Darren till oavgjort. Men jag tror att nu Dalby känns som att han verkligen är på plats. Det känns som att han mentala bit är på plats, oerhört fokuserad. Och jag tror att nu liksom 2.0 Dalby är in the making.
Han är in the game nu och ska stanna där.
Och han måste få den här Perry-matchen.
Ja, det tycker jag.
Ja, shit. Det är nästan att man får haka på danskarna och göra någon Danish hashtag Dobby for Mac Perry.
Exakt.
Nej, så som sagt, otrolig explosion när Dalby var inne. Det var helt galet. Och jag tycker att när vi ändå är på det danska spåret innan vi börjar prata helsvenskt här. Så Marco Madsen. Jag var ju väldigt, väldigt skeptisk till Marco Madsen. Mm. Jag har inte direkt hyllat Marco Madsen. Som MMA-fighter vill jag verkligen poängtera nu. Jag har varit väldigt skeptisk. Som brottare, han har oerhörda meriter. Jag kanske inte gick in på det tillräckligt mycket. Han är olympier. Han har plockat, jag tror att det är två silvermedaljer. Jag har för att han till och med var två olika omgångar i OS. Jag vet inte exakt hur det är. Enkel googling, kolla det. Men han är en extremt välmeriterad brottare. Dansk brottare i alla fall. Men när det gäller MMA-biten för mig så tycker jag att, för jag har kommenterat, jag tror att det är nästan alla matcher. Det kan vara en eller två matcher som jag inte har kommenterat med honom. Det har sett bra ut första gångerna, tycker jag att det såg bra ut. Men då har det också varit en grej att motståndet har inte varit något speciellt överhuvudtaget. Sen när jag tycker att han har mött folk som har haft ett litet högre record, då har man direkt sett att nu blir det tufft. Nu räcker det kanske inte bara med brottning. Mm. Men nu i Danmark så säger jag bara hatten av till Marco Madsen. Nu känner jag att jag hoppar inte på hype-trainet nu idag. Men shit, vilken leverans han gjorde. Alltså grejer, sättet han låste upp sin motståndares händer på. Danilo Belluardos händer på för att sen mata slag. Mm. Det var någonting annorlunda.
Brist kontroll, men... Ja.
Och den var en ordentlig riskkontroll.
Jag måste säga att jag vill se han igen innan jag blev övertygad över hypen. Det gick lite för fort. Det såg lite för enkelt ut. Jag har inte så stor koll på motståndaren. Överlag, italienare har inte nått den nivån än.
Nej, så är det.
De är på väg, men än är de inte där. Så jag vill gärna se han igen. Förhoppningsvis mot någon som kanske har ett brottargame. Och där kan vi få en lite klarare blick om hans skills, och då kan jag faktiskt kanske hoppa på tåget eller inte.
Jag håller med dig även där. Jag är inte på hype-tåget vad gäller honom, men jag är imponerad av prestationen, för att jag...
Ja, det är, han går in och vinner och gör det övertygande.
För jag trodde att han skulle få det tuffare.
Ja, men jag tror att det är mentaliteten. Den här. Han har tävlat, han vet att från att klockan startar så är det 100%. Det finns inget, jag ska vinna. Och det var väl rätt tydligt. Man vill ju se hur han hanterar längre matcher, när han blir träffad, se hans striking game lite mer, för det blev väldigt ensidigt nu. Han tog ner honom, total dominans, slog, då man gick in och bröt. Jag vill se mer.
Ja.
Men det kommer vi få göra.
Det kommer vi. Och med alla de här orden som jag slänger ut här nu, så säger jag inte att Marco Madsen är nästa danska mästare i UFC. Det tror jag nog inte att han kommer kunna bli överhuvudtaget. Sticka ut hakan och säger lite här nu, för att fortfarande behålla lite kritik.
Kanske han lyssnar på det här.
Ja, precis. Han bara, Paul, det är inte okej och snäck som.
Antingen åker du på suplex nästa gång. Ja. Så. Så blir han champ. Nej, vi får se.
Men det spännande med han har ju stuckit över lite, rätt mycket till andra sidan Atlanten, kört presskonferensen, sa han att han även har fått vara med och rulla lite med Makachev och Khabib. Så spännande, och hur vi än vrider på det, vi behöver otroligt mycket mer skandinaviska fighters.
Absolut.
Vi behöver få in en uppskjut av skandinaviska fighters. Så varenda dansk, finsk, norsk, svensk som liksom kommer in
isländsk.
I UFC, isländsk, de öppnar upp dörren för ytterligare fighters. Så fortsätt gör ett jobb, alla skandinaver, och bara krigar in i världens största organisation. Och där känner jag också att du sa Island, så jo, let's talk about Gunni Nelson.
Ja, tyvärr.
Gilbert Burns.
Ja, djuret Gilbert Burns, maskinen som tog matchen på 2 veckors varsel.
Ja, han var ju redo för ADCC.
Så han var i form, men då tror jag att han har tränat mycket grappling istället för strikingen. Och kanske lagt sin fokus på annat. Men jag tycker matchen var väldigt, väldigt underhållande. Gunni får inte till det sista. Och jag tror att det har att göra med att Burns är så pass stark och atletisk att liksom man såg att Gunni fick toppkontroll, han lyckades ställa sig upp, de hamnade i clinch-situationerna, han jobbar rätt bra där, men han blir nedtagen. Och för att inte prata om vadsparkarna som Burns alltså demolerade Gunnis främre ben på, och med hans karatestil så måste han ju hoppa fram och tillbaka, fördela vikten fram och tillbaka, och jag tror att det där förstörde rätt mycket utav hans game där. Och just att Burns är ett monster. Det är det. Och jag tror att det var väldigt övertygande. Tror i sista ronden så fick han en double leg som han slämade ner Gunnar med. Och den var rätt övertygande för att han skulle ta hem vinsten. För annars var det rätt så jämnt med en fördel för Burns, tycker jag, rätt rakt igenom. Men, och det där hoppknät också. Det var också en rätt så markerande grej som jag tror domarna också tittar verkligen mycket på.
Ja. Ja, det var en bra match. Och det är alltid kul att se Gunnar Nelson. Och jag tycker att Gilbert Burns, alltså det är ju svårt att inte tycka om honom. Alltså det är en supersympatisk snubbe. Jag menar, presskonferensen sitter bara med ett stort leende och är bara så här skön. Och man känner, nej, fan, ska vi inte gå och dela på en skål och säga i här nu? Eller vad händer, Gilbert? Men vi får se. Och Gunnar Nelson kommer vi ju definitivt att få se flera gånger.
Hur är hans record nu, Gunnar?
Ja, nu sitter inte jag exakt framför en dator och en skärm. Men jag ska se om det går att få fram lite snabbt genom att aktivera min telefon här. Och så ska vi se...
Dagens teknologi.
Precis. Hade vi spelat in den här podden innan det fanns möjlighet att spela in podd, då hade vi inte kunnat göra det här. Fan, nu hittar jag inte den. Nej. Bara för det.
Så vi, men ni får kolla upp den. Så får ni haka på i diskussionen här. Men jag tror att han har några förluster.
Jo, det har han.
Och det är lite tråkigt, för han var så dominant i början när han kom in i UFC. Och han hade det här superiora supergrapplingen. Att fick han ner någon så var det liksom mord. Och nu har han blivit utmanad där också. Så.
Jo, han kommer ju, alltså, så mycket som jag kan säga i alla fall, att han kommer ju från förlust från Leon Edwards, som också gjorde, där har vi en kille som gick emot sin ringhörna, för att de sa ju till honom, det här sa Leon Edwards till mig också, att nej, min ringhörna sa hela tiden sluta brottas med han. Han bara, men jag kände att jag kunde göra det, jag var starkare än han, så jag fortsatte.
Men jag tror att Nelson är lite mer tekniker, inte så liksom starkt fysiskt, och är mer liksom jiu-jitsu fighter och supertekniker, geni på det han gör, men när det blir de här starka, fysiskt starka individerna som han liksom inte har riktigt kraften att kunna hålla kvar nere, så blir det rätt jobbigt för han. Jag gillar Gunnar, jag vet inte, vi får se vad som händer här framöver.
Men där ser vi, det är så intressant också när vi tittar på, om vi nu jämför till exempel Gunnar Nelson, jag menar, det kan komma blixtar av briljans när det gäller honom. Precis. Titta bara Alex Oliveira. Alltså han vann mot Oliveira, världens mördararmbåge, direkt från Island, som hela Torshammaren ner på pannan och spräcker upp hela Oliveira. Och så stryper han ut honom i en av de blodigaste scenarierna på länge, i alla fall i UFC. Men sen möter han Leon Edwards och det går inte. Han får liksom inte till det. Han möter Gilbert Burns och han får inte till det. Så det är som att ibland är man så, åh, nu jävla Gunnar Nelson, det är ungefär en titelutmanare in the making. Och sen är det så här, nej, fast det är inte det. Det blir alltid de här, ett jättelångt steg fram, ser det ut som. Och sen är vi liksom tillbaka lite på ruta ett. Så jag vet inte, vad skulle du vilja att liksom Gunnar på något sätt, vad behöver han förändra?
Jag tror att det är de där han tränar. Han skulle nog behöva kanske prova göra camp någon annanstans. Få lite annan sparring. Han känns lite bekväm med det han gör just nu. Och han har nått den toppnivån där han är. Och kanske måste vidga sitt spektrum och liksom kanske åka någonstans. Kanske inte bara ha camp, men bara träna på kanske något större camp och bli testad lite mera, för det känns som att han har kanske nått toppen där han är just nu, där han tränar, och att han behöver lite nytt och kanske vidga sitt game och få kanske lite andra coacher och se över vad han gör, och för nu vet jag att hans pappa har ju varit hans coach sedan dag ett, så det har ju funkat. Han är UFC, han har dominerat stora namn, men nu är det dags att kanske ta in lite mer hjälp och utöka gamet lite mer och kanske få lite nya inblickar i hur han fightas och vad han bör göra och så. Så jag tror det skulle vara ett väldigt smart drag av honom.
Två frågor där. Här finns det ju då vissa som säger att men vad fan, om man är med ett bra team, då behöver man aldrig gå någon annanstans.
Absolut.
Finns det vissa som säger.
Det förstår jag också, men när du har ju varit på ett bra team, du har kommit dit du är, men nu händer det inte så mycket. Det är någonting som saknas. Det är någonting du behöver. En liten edge till. Då tycker jag inte det skadar att få influenser. Åk dit, lyssna eller skit i vad de säger. Men du har varit där ändå och fått med dig någonting. I alla fall andra kroppar att sparras med. Mm. Så ja.
Fråga två.
Yes.
Finns det något speciellt team som du tycker att Gunnar Nelson kanske till och med borde kolla på?
Alltså, jag tycker något brottarstarkt team. Som stark brottning mot buren. Om det nu är
AKA, kanske?
AKA eller Top Team. Något utav dem. Jag skulle inte heller liksom skada att kanske se över sin striking. För han är väldigt karatebaserad. Kan han mixa upp det där med bättre händer, så tror jag. För att han har ju tajmingen, han har känslan för sin distans liksom, och tajmingen när han prickar. Så jag tror att skulle han kunna få lite bättre händer och lite annat fotarbete och mixa ihop det och stabilare, starkare brottning, och så tror jag att Gunnar kan vara ett hot. Absolut. Just att han har det här utomjordiska grappling gamet.
Du menar det valhalliska grappling gamet?
Exakt, precis. Så får han till det, vi vill ju se han kunna få till det, men då behöver han fler verktyg för att liksom få ner motståndaren på backen och hamna på topp som han har gjort innan. Men vi får se.
Bara ifall det är någon som är så här, men vilken är AK och American Top Team? American Top Team har vi Dustin Poirier. Men det är typ, det är verkligen Gilbert Burns är väl från American Top Team, va?
Ja. Eller nej, han var innan, han var, gick över med Henry Hooft, tror jag.
Just det, så är det. Yes. Henry Hooft igen med nu, exakt. Stämmer bra. American Top
Team. Därav de här low kicksen och
ja. Dustin Poirier är American Top Team. Vi har Jorge Masvidal, Colby Covington, Tyron Woodley. Det är en uppsjö, som du säger, det är
och
alla.
Mycket brottare. Brottarstarka fighters.
AK är då Javier Mendes huvudcoach. Vi har Dan Cormier, Cain Velasquez. Vi har i princip hela dagestanska teamet, Khabib, Makhachev, alla de befinner sig där. Så det är verkligen så två brottningsstarka team. Kanske till och med att AK är väl
lite
mer, trots att de heter American Kickboxing
Academy.
Kan
man se på de här diaries eller vad de heter, som de släpper från deras träningar på gymmet där. Det är ju väldigt brottningsbetonad träning.
Och jag tycker det är en bra grej också, för att ibland så märker jag att vissa är så kanske för insnöade på att inte lämna teamet, men sen märker man att det finns de också, som du säger, att de sticker någon annanstans. Jag menar, Alex gjorde det, de drog till Alliance, tränade lite där, kommer hem, har ändå sin huvudträning här, men att till och från
du får lite fler ingredienser
lite
liksom. Du får lite mer ingredienser, lite mer kryddor till det du gör och sen tar med dig hem. Och sen är det upp liksom, väljer man att fastna och stanna på campet, att det är så pass bra, det gör ju många också. Men jag tycker att det är bra att åka iväg och liksom få, speciellt när det, efter en förlust, och du märker att så här, gör det jag har gjort hela tiden och det räcker inte hela vägen, då tycker jag att det kan vara dags att få lite ny input. Det skadar inte. Nej. På det sättet. Om du, jag ser inget fel i det i alla fall.
Nej, jag gör definitivt inte heller det. Jag tror att så länge man är, jag tror att en bra coach är också redo på att sticka iväg med sin adept någon annanstans.
Precis.
Och låta lite andra
människor titta på det. Det är viktigt det också, att man inte skickar iväg adepten själv.
Nej.
Utan att man ändå kan vara med och kanske fortsätta bygga på det man har gjort och som funkar, men lägga till saker och sen implementera det i gamet. Att så här, okej, men det här har vi lärt oss här, det kan vi lägga till i det här vi brukar göra. Så det tror jag faktiskt skulle
vara. Jag tror även att det vidgar coachens kunskaper.
Precis.
Också att sticka, se hur jobbar andra coacher, hur gör de, men fan, bra.
Så man lär sig utav sådana resor och det är där du liksom får, säger man, får lite mer erfarenhet och rutin. Och jag hoppas att Gunnar gör någonting, för jag vill se han vara kvar i UFC, jag vill se han liksom vinna. Det är lite deppigt när man ser han förlora, för att han har det här ledsna ansiktsuttrycket och
som man tycker du kan ha när han går in.
Ja, men det är det, det är liksom no feelings, men han ser lite deppig ut tycker jag.
Ja. Men jag såg att han checkade burgare med Dalby dagen efter och då såg han ganska glad ut när han tog en tugga där.
Perfekt.
Så det kanske finns någonting gott. Vilken ordvits. Med det ska vi i alla fall gå in på en svensk vinst, för nu ska vi snacka Lina Länsberg. Lina Länsberg var ju, som vi alla vet, så kallade underdoggen när det kom.
Det var väl hela galans största underdog.
Det var så pass, va? Jag är lite dålig på att kolla exakt de där innan match, men jag vet att hon var stor underdog mot Maisie Chiasson. Chiasson var ju då obesegrad i sin karriär, vinnare utav Ultimate Fighter, och hon vann då finalen i Ultimate Fighter mot Pani Kansad. Båda tog sig till final, och hon och Chiasson är ju väldigt bra vänner idag, vilket jag kan förstå när både hon, Bea och Macy då går igenom den lilla erfarenheten och upplevelsen av att bo i Ultimate Fighter-huset. Så kan jag förstå att man antingen så får man en sjukt stor distans till förmodligen vissa, och andra blir man nog nästan så här familjetajta med. Och det var en tuff match. Vi pratade ju om den, och vi hymlade ju inte om att det var en knepig match. Det jag sa, att det hänger på styrkan. Det är verkligen styrkan som är Macy Chasons styrka. Det låter skitlöjligt, men hon är ju oerhört stark, och jag sa att Lina har tränat väldigt mycket styrka. Och jag tyckte man såg redan i första ronden att det här kommer inte bli lätt för Macy.
Nej, alltså matchen utspelades ju mycket mot buren. Mm. Det var ju det, väldigt energikrävande. Och väldigt mentalt krävande också. Jag tror att det var där liksom, i rond två, när Lina började vända det som hände i rond ett, så tror jag att Macy liksom mentalt inte fick till det hon trodde hon skulle få till. Utan att Lina var en mycket, mycket jobbigare motståndare än vad hon hade räknat med. Och att då började hon fejda bort lite. Och Lina växte mer och mer. Och jag tror att det har med rutin att göra. Lina har tävlat mycket. Vad hade hon, 6-0 Macy? Ja, Lina har mer matcher, Lina har mer erfarenhet av thai-boxning också. Så jag tror att liksom första ronden avklarad, visst det gick inte så bra, men rond 2 och 3 steppade upp gamet, och det kändes som att Macy fejdade bort de två sista ronderna, utan hon insåg att hon behöver göra mycket, mycket, mycket mer för att stoppa Lina. Och grattis Lina. Riktigt, riktigt bra.
Verkligen, jobbat. Någonting som var väldigt intressant att se när man kunde titta på ringhörnorna också, det var att det var en väldigt lugn ringhörna hos Macy i rond 1. Det var lugnt.
Men det jag menar, de hade nog räknat så här, det här kommer vi totalt dominera, och när det liksom inte riktigt går som man vill, då blir det lite käppare i hjulet, och inte bara hos coacherna utan hos henne själv, att så här, oj, det här var lite jobbigare, det här var lite hårdare.
För det var en helt annan stress när de gick in i tredje.
Precis.
Alltså det var nästan lite panik i ringhörnan hos Macy. Det var jobbigt. De hade det inte jättelätt i den instansen. Alltså det är så bra match. Det är så kul. Nu har jag ju också fått möjligheten att lära känna Lina mycket, mycket bättre, eftersom att vi har kommenterat ett gäng matcher ihop. Vi har kunnat prata, och man blir lite extra nervös när det är de man känner lite bättre som kliver in. Men fan vilken prestation hon gjorde, och jag tycker lite att det var det vi också lyfte, att gör hon den prestationen som hon lyckades göra mot Tony Avenger, så kommer det kommer gå bra. Och jag tror att Lina har gått in i 2.0-fasen. Det är lite den upplevelsen jag får med henne. Nu klättrar hon upp ett snäpp i rankingen, och hon kommer ju ta nu plats 11. Och det känns som att det börjar hittas riktigt, riktigt rätt.
Men hon börjar känna sig mer bekväm där, jag tycker. Hon känns bekväm, hon känns liksom det här UFC debut jitter, så det här folk snackar om. Det sitter ju i några matcher. Det känns som bara Lina visar rutin och visar erfarenhet, och liksom visst, det går inte bra rond 1. Ingen fara, stressar inte upp över det. Jag gör det som behövs för att vinna sen. Gameness liksom rakt igenom. Riktigt, riktigt imponerande. Och jag hoppas att hon ville väl ha en rematch nu.
Exakt.
Mot fröken Ladd. Så ja, det hoppas jag verkligen går igenom.
Jo, jag tycker hon hade en bra, det var också liksom sund förklaring. Jag tyckte hon förklarade allting i postfight-intervjun, och hon var uppe i Viaplay-studion, så sa hon det också. Hon bara, och jag håller med. Det var det, vet jag, att även vi sa när den matchen bröts, när vi kommenterade, var att fan, den här domaren bröt nog för att Aspen gjorde väldigt mycket ljud. För det bröts lite för fort. Och jag tycker att man ska bryta när du inte försvarar tillräckligt bra. Men i vissa instanser ser man också att nu är det inget hot. Och det var inte jättemånga slag som gick in innan domaren var så här stopp. Så jag hoppas att hon får den. Jag tror att hon har, det är en match som hon har all möjlighet att vinna. Aspen Ladd kommer ju själv från förlust nu. Så vi får se om hon får till den.
Vi håller tummarna.
Ja, definitivt. Så, och jag gillade också, det var en person som, jag vet inte vem det var, men det var någon som skrev på Viaplay Fightings Facebook-sida. Jag brukar gå in och titta ibland, folk, som ni vet. Jag ser vad ni skriver, och det är roligt. Jag tycker alltid kul när folk är positiva. Jag ser ju, för att jag sitter ju även med min live-chatt och kollar. Men en person skrev faktiskt att jag hade fel och jag ber om ursäkt. Lina gjorde en jättebra match. Det tycker jag var så fint. Mm. Att när någon har liksom varit skeptisk och kritisk, att man kan gå in sen och ändå skriva att jag hade helt fel. Mm. Det var en jättebra prestation. Så du som skrev den kommentaren, hatten av till dig. Det är precis den inställningen vi ska försöka ha mycket mer på nätet. Mm. Om man kritiserar någon och sen gör ett jättebra jobb, då kan man inte göra annat än att
säga. Får ni svälja stoltheten, helt
ja,
enkelt.
Ja, vad fan, vi måste bli bättre på det.
Ja,
det
är så man växer.
Vi alla måste bli mycket, mycket bättre på den biten. Så Lina, ännu en gång, stort grattis till en fantastiskt bra vinst. Jag sprang lite backstage emellan kommenteringen och jag såg att Macy Shay som pratade med sin coach. Jag kunde liksom inte ställa mig och lyssna. Men jag gick lite långsammare förbi och hörde att de pratade om matchen och det var en, ja, det var en ganska knäckt.
Det är första förlusten. Hon kommer växa och bli bättre utav det här.
Ja,
också,
definitivt. Så. Hennes karriär är inte över på långa vägar. Nej. Heller. Innan vi går in på Jack.
Yes.
Landvanatta, Mark Jacquese var ju en match som väldigt många som fram emot. Och det var när du sa low kicks, då vart jag så här, just jävlar, alltså Jacqueses low kicks på Vanatta. Shit, det såg bokstavligen ut som att han höll på att sparka sönder smalbenet på...
Vilket han kanske gjort det, det vet vi inte heller.
Alltså, det var så otrolig rodnad, det var helt blått. 30 sekunder in i matchen.
Men det är
och...
det här, liksom, folk som har en studsig stil, mycket vikt fram och tillbaka på benen, fördelar tyngdpunkten från främre benet tillbaka. Liksom. Slakta ett ben så har du bara ett ben kvar.
Mm.
Och speciellt Vanattas stil är ju... mycket bouncing för att hitta sin timing på sina fina sparkar och så vidare. Och han fick inte till det alls, utan Mark körde ner honom, vilket var imponerande. Och nej, fin match.
Ja, men riktigt fin match. Den levererade. Jag trodde att det kanske skulle uppnå ett avslut. Det gjorde det inte. Men det bjöd på tre ronder av bra fighting. Och där känner jag också att någon som har vuxit på sina förluster, Diakese.
100%.
Och jag tror att de här förlusterna mot, liksom, det har ju varit mot buren och blivit nedtagen. Det har varit tufft för honom. Och jag tror att det har gett honom bara en... också den här att söka efter att bli bättre på marknaden.
Och lite mer liksom... för var det väldigt... stressfullt för han, eller jag säger så att han stressade matchen, han gick in och liksom skulle flasha och var snabbt försöka hitta knockouten, nu har han blivit bekväm med att bryta ner sina motståndare längre, han vet att han har ett bra stående game, väldigt, väldigt atletisk. Låt det gå, tiden ut, varför inte?
Ja.
Det är liksom, varför stressa och sen bli gasad och riskera dumma beslut i stressen, om man säger så det här var ju liksom en ny Mark man såg nu.
Ja, han såg smartare ut. Lite det Precis. Som vi pratade om även om Justin Gaethje tidigare, att man är fighter i kun på något sätt som också börjar och även den.
Jag tror att det är erfarenheten att vara där inne så många gånger nu också, att han liksom känner sig så här mer bekvämare och bekvämare och var inne i buren just under UFC banner och leverera nu på ett annat sätt.
Verkligen. Ja, vi rullar vidare till Jack Hermansson. Stod högst upp på huvudkortet. Han skulle ta sig an för detta tungviktaren Jared Cannonier. Den otroligt hårt slående herren. Alltså, den gick ju så som man misstänkte, att om den inte skulle gå åt Jacks håll så var det exakt så här det skulle gå.
Precis.
Och det var ju tyvärr så det gick. Däremot tyckte jag att Jack började väldigt bra.
Jättebra.
Kanske lite för intensivt.
Ja, men det är ju Jack-stil. Han lägger den här pressen liksom på han, men jag tycker att styrkan blev så pass avgörande och man såg det lite i Jacks ansiktsuttryck att så här, efter de här första nedtagningarna och när Cannonier bara ställdes upp utan liksom, det såg inte särskilt jobbigt ut. Att han kände på styrkan och blev lite så här, oh shit, vad är det här för djur jag har framför mig? Och sen var det en jättefin uppercut, kort, fin. Han vet att Jack kommer vilja ta ner han. Han tajmar den helt perfekt. Och bara där såg man den här stunning-effekten den hade när Jack bara liksom, han lägger av och fightas och bara lägger sig ner och skyddar ansiktet. Men absolut inte en dålig match utav Jack.
Nej.
Hade den här killen inte varit lika stark som han nu var, så tror jag att Jack hade hållit kvar honom nere på backen. Nej. Jag tror det här gör, som Jack säger, bara honom bättre. Och jag tycker synd om hans nästa motståndare, för jag tror att det kommer en 3.0-version av Definitivt. Hermansson här och redo att skada och hurt någon. Så,
Nej, men definitivt. Jag tror också lite det. Om man tittar, Jared Cannonier debuterade i UFC som tungviktare. Redan där knockade han folk. Han går ner till lätt tungvikt med ett lite tufft motstånd. Mm. Men skillnaden här också med Cannonier är att när han har gått ner i vikt, Cannonier har inte behövt ta bort muskler. Mm. Han har bara behövt droppa fett. Mm. När han debuterade, jag vet inte om det var när han debuterade i UFC, men jag hade Luke Thomas berättat att första gången han hade intervjuat honom, då jobbade han alltså som säkerhetsvakt på flygplanet på Alaska, eller kontrollant. Mm. Så jag menar, det här är en kille som har gått från att göra en sak till att sen kunna bli proffs på riktigt.
Och
att
träna hela tiden.
Leva på det. Och kör ju nu med Benson Henderson och hela det teamet. Och han blir ju bara mer och mer fitnessmodell. Så jag menar, när man ser någon som är lite liksom rund, börja hyvla ner, hyvla ner, då är det så här, okej, shit, det här är en kille som kommer ha samma styrka som han hade i tungvikt.
Exakt.
Han går bara ner några viktklasser.
Precis.
Så det där är en riktigt scary kille för vem som
helst. För vem som helst, och han har knockout power i alla lemmar, så det är liksom, träffa han med något, det är knas.
100%.
Så det ska bli kul att se vilka de väljer att matcha honom med framöver.
Han mot Paulo Costa är en intressant match. Två otroligt hårt slående.
Absolut, men den kommer ju få dröja ett tag.
Det lär den göra. Det lär den göra.
Men det finns nog många intressanta matchningar med Mr. Cannonier. Killa Gorilla, alltså. Bara namnet säger sitt.
Ja, nej, men det gör det. Och jag vill lyfta lite så här med Jack. Är det en sak, jag la upp den här posten även på min Insta, och det är hans egen kommentar efter matchen, det är det att, för folk frågar, varför har Jack tagit den här matchen? Och här tycker jag att Jack har en krigarinställning som, jag tror att de personerna som har den inställningen i UFC, i min mening är det säkert fem personer, som de tänker inte på. De vill ha utmaningen, och han har det rätta tankesättet. Jag vill vara bäst i världen. Om inte jag kan spöa den här personen, då är inte jag bäst. Här kan man välja att vara strategisk, absolut. Det gör jättemånga, och det är inget fel med det. Det är definitivt inget fel med det. Men jag gillar Jacks inställning då, att han vill vara champ och han vill vara långvarig champ. Då måste han kunna spöa allihopa. Nu gjorde inte han det, och då säger han, nu har jag lärt mig någonting, och det tackar jag Jerry Cannonier för. Och han kommer gå tillbaka, och det kommer komma en 3.0 av Hermansson, och vi kommer säkert få liksom en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 version utav Jack Hermansson. Mm-hmm. Han kommer bara bli mycket, mycket bättre av det här. Jag tror att han kommer nog utmana sig att verkligen börja brottas med supertungviktarna för att till slut kunna hålla ner dem på
han
backen.
Gör ju redan det.
Ja,
på Frontlab, alltså det är Martin Hamlet, Kenneth Berg, det är stora killar där. Men jag vet inte, det känns som att så här, sånt här händer. Du möter en kille som är stark och slår hårt, och du blev träffad, kör igen liksom. Det är så här, tillbaks, träna, bli bättre på allt. Och Jack har den idrottsmannamentaliteten att liksom, förluster gör dig bara bättre. Du lär dig något, det är en lärdom, du ska inte hänga lapp, det är bara liksom på hästen igen, kör. För Jack inte, han är inte klar än.
Nej, han är långt ifrån klar. Precis. Det är sköna tycker jag ändå, jag är inne och småkollar lite kommentarer lite här, jag tycker ändå att han fick ingen skit för den här matchen. Och det måste jag ändå säga, det är lite ovanligt. Alltså för att folk kan vara ganska hatiska och tycka att nu är det över, nu är det
han
dit, nu är det
där. Han kom för att fightas och han fightades, och då händer sånt här.
Ja.
Det kunde ha hänt mot Cannonier. Alltså det är så här, fightas du så fightas du, en kommer torska. Och tyvärr så var det Jack, men han kunde liksom avvaktat och gjort en tråkig match och försökt jabba ihjäl Cannonier och akta sig för de här bomberna, men han valde att liksom, jag krigar, jag går in och fightas mot den här killen, och all respekt, det tycker jag att det är liksom, han bjöd på underhållning och han gjorde det han är bäst på, och det höll inte hela vägen den här gången, men det gör det garanterat nästa gång. Så
ja, Jack, om du lyssnar på MMA-podden, vilket jag vet att du alltid gör, har inte missat ett avsnitt, spelas högt i Oslo varje måndag när avsnitten var släppte. jag flyger mellan många språk förutom mina egna här idag.
Geni.
Nej, men alltså huvudet högt. Det myntade uttrycket win or learn. Alltså jag har sett av Jack, så är han är en sån person.
Jag tror att om 10 år kommer Jack tänka tillbaka och bara, det här var en viktig match att förlora, för det gjorde mig så mycket bättre. Så sitter han och tittar på sitt bälte som hänger uppe på väggen i vardagsrummet där.
100%. Så. Och då, det är det här som särskiljer folk. Återigen, den kommentaren, jag tycker fan, alltså det var så... Det är inte många gånger jag tycker att det är... Jag ska inte säga så här, många intervjuer efter fighter, det är en intervju efter en fight. Mm. Men det finns några få som är så här, fan alltså, det här är så genuint, det är så vackert. Alltså Khabib mot Dustin, wow, vilken grej. De byter tröjor, magiskt, otroligt fint så här, sportsmannaskap. Jerry Cannonier, Jack Hermansson, samma sak. Cannonier säger det med, ingen vill möta mig. Alla säger nej. Jack vet att en skitstor risk, han tog den ändå. Och Jack ger det svaret han också gör. Jag vill vara bäst i världen. Jag kan nog nervisa mig idag att jag inte är det. Jag har mycket att lära mig fortfarande. Jag tackar honom för det. Alltså, vem säger så? Förstår du? Det är så ovanligt att folk kan bara direkt se det ur det perspektivet. Och det är här Jack det, sticker ut för
precis, det är mindstaten. Att han vänder det negativa till något positivt. Det är ju det handlar om. Att han istället för att grotta ner sig att det är negativt, att jag förlorar, utan han ser det som en möjlighet att liksom, okej, bara lära mig ut av det här. Jag kan använda det här till något positivt, bli bättre. Förlusten blir ibland som en gåva, kan man säga. För att du blir bättre. En vinst tänker du inte på. Då fortsätter du bara på din hype. Men alltså en förlust kan vara väldigt, väldigt uppbyggande för både karaktär och skills. Så.
Och jag tror, precis som vi har sagt tidigare här om vissa fighters, men jag tror att Jack Hermanssons nästa match, det kommer bli jobbigt för den motståndaren.
Det tror jag garanterat.
Ja, huvudet högt, Jack. Det finns ingenting att... det är bara att gå vidare.
Yes.
Lära dig mer. Ta in mer kunskap. Med den lilla harklingen, UFC 243 står nu i helgen inför... massa människors ögon. Vilket spännande match. Det är ett riktigt bra kort, måste jag säga. Det här ska bli super spännande att se. Men vi flyger direkt in på Jake Matthews och Rostam Akman. Rostam Akman debuterade i UFC Globen som obesegrad fighter. 6 vinster, inga förluster. Åkte på sin första förlust. Vi har pratat lite om det tidigare. Totalt alla avslut, 5 knockouter, en submission vinst. Han möter Jake Matthews. Det här är en tuff Jake Matthews som också är på hemmaplan. 14 vinster, 4 förluster, 4 knockouter, 7 stycken submission vinster. De är då de är huvudmatchen på underkortet. Vi var inne lite också på det här med Rostam. Det var det här jag ville ta upp nu med. Alltså, Rostam har gått en match i UFC. När man åker på andra galor, då får man ta med en coach. Vad jag har hört, lite sidovägar, så har de kämpat hårt för att kunna ta med fler coacher till Rostam. Så jag tror att det har sålts både tröjor, det har sålts med PT-timmar, det har fixats allt möjligt för att få upp, för att skapa pengar till Rostams team så de kan åka ner. Nu vet jag inte hur många de åkte ner, men om det är något du vet, Seba, kanske?
Nej, utan det man har sett lite på Instagram, så tror jag att det är Jimmy och Håger som kommer coacha honom där. Jag gillar de här grabbarna. Det är liksom, de gör sin egen grej, kommer från en liten klubb och ändå tagit sig till UFC. Det är stort. Och jag gillar det här att många liksom väljer att gå sin egna väg, göra det de tror på, och när det liksom bär frukt. Det är fantastiskt. Och jag såg att de åkte i förrigår, alltså typ i helgen, så landade de i Melbourne. Har man tittat lite där på folks stories. Vi får väl se här nu i veckan vilka fler coacher som kommer ner. Men det har varit mycket tack till sponsorer och så vidare. Så de har nog lyckats lösa lite tickets ner för att han ska kunna ha sitt team där nere. Vilket jag tycker är helt rätt.
Han behöver det. Det är verkligen det också. Det behövs ju verkligen när det är de här matcherna. Då behöver det vara ett enat.
Kan vara skönt också, att han kommer dagarna innan match, får det här lugnet och rutinen att han är med sitt team och presterar bäst då när han väl har dem runt omkring sig. Liksom. Han kommer i ett skönt sinnestillstånd, kan man väl säga. Det är väl det som är viktigt, just att man har med sig de man är van att brukar ha med sig. Och gör han redo för krig, det är väl det.
Tuff match. Alltså Jake Matthews har lyft ganska många gånger när jag har kommenterat MMA. Det är en tuffing alltså. Det här är ingen... du blir inte serverad en räkmacka om du åker till Melbourne och ska möta en hemmafighter. Och när de är satta på den platsen på kortet också. Så det här är ju verkligen time to shine för yes. Roste Mackman. Men det gäller också att komma 100% förberedd. Så jag förstår att de lägger krutet på att få ner coacherna på det sättet som de har gjort inför
den
matchen.
Och sen är det ju nu, det är ju Australien. Det är tidsskillnad på riktigt.
Ja.
Så det kommer ju spela roll. Med vikt, katt och så vidare. Så vi hoppas väl att allt går som det ska med förberedelserna inför den här matchen på plats också. Och det är en tuff, tuff motståndare. Men Rostam gillar utmaningar. Han gjorde en jättebra match här hemma mot en tuff motståndare på pappret också.
Verkligen.
Och nu vet jag att han har varit runt USA och tränat, sparrats mot folk. Så ja, vi får se förhoppningsvis en ny Rostam som har blivit lite mer berest i sitt fighting och fått lite influenser från att de varit i USA och tränat med topp. Och förhoppningsvis ser vi lite nya grejer från honom, vilket vore jättekul.
Mm. Nej, superspännande kort. Vi har pratat så pass mycket om Köpenhamn, så jag tycker att vi lägger fokus på det som är co-main yes. och main på huvudkortet. Ally Quinta tar sig an Dan Extremely Big Balls Hooker.
Extremely Big Balls, ja. Iron Chin.
Nej, men alltså matchen han gjorde mot Edson Barbosa, det är sjukt att en person som
Iron
förlorar,
Liver kan man ju säga också.
Trots förlust så var han nog den största stjärnan efter den fighten, för att han kunde ta så mycket stryk. Och det säger ju så mycket om Dan Hooker. Hur läskigt är det för Ally Quinta att möta Dan Hooker på hemmaplan?
Ingenting, tror jag. Raging Al bryr sig inte. Han är där, han är savage. Jag tror det här kommer bli en riktigt underhållande match. Det kommer bli jag tror att skillnaden är väl att Ally Quinta har mött bättre folk, bättre motstånd. Han är på en liten annan nivå än vad Dan Hooker är. Dan Hooker får ett riktigt namn här. Det är väldigt, det är en viktig match för honom att vinna. Dan Hooker är väldigt vass med sina tekniker, striking, submissions och så vidare. Vi får se om det räcker hela vägen mot en toppfighter som Ally Quinta. Och jag vet att han tog ju den här utmaningen som, för det var Dan Hooker som utmanade honom och liksom bara sköt lite från höften och så här, vill möta Ally Quinta i Australien, och Raging Al rageade där direkt och bara, jag tar utmaningen liksom, han är inte den som backar. Och nej, en underhållande match, riktigt, riktigt underhållande match. Vi vet att båda kan ta väldigt mycket stryk, båda kan ge väldigt mycket stryk, båda all around, så det är upplagt för väldigt bra underhållning.
Det är en fantastisk match, det är fight of the night, contender över en. Grejen med det här kortet är att det finns ganska många fight of the night contenders, om man säger så. Alltså jag är så här, vem vinner egentligen matchen? Det känns som att det här är en sån här, det är vi fans som är vinnare när en sån här match blir utannonserad.
Precis.
Ska vi diskutera mellanviktstiteln Robert Whittaker i Israel Adesanya?
Yes, låt oss.
Det här är ju galet.
Det här är galet.
Kiwis versus Aussies, är det inte så det heter där?
Precis. Och tydligen såg jag här på countdown nu att Robban Whittaker säger att han är född på Nya Zeeland, men att han flyttade, så han är ju maori i grunden och allt det här. Och Israel har ju börjat liksom bara, han kom hit som en politiker och försöker vinna röster. Jag bor här, det är det som räknas, det är mitt land. Väldigt, väldigt grym match. Jag gillar båda två. Båda olika games. Ja, det här är barn burner, säger man väl.
Ja, alltså jag håller, alltså, det är så jobbigt, för jag gillar båda två. Jag har gillat Robert Whittaker sen Tough Smashes. Alltså jag har varit ett fan snabbt av honom, för att det jag tycker har varit ganska coolt med honom också, det är att han har haft ganska olika, nu har det blivit lite mer liknande gameplans, men i början där så hade han någon liten detalj som var väldigt annorlunda. Det var en match då han gick med, han hade sin vänsterhand mot käken hela matchen, och den andra handen var bara nere, och så går han upp och släpper, boom, boom, boom. Alltså det var så sjukt att se honom, och han har verkligen vuxit och han har hittat sin viktklass. Han är riktigt, riktigt bra som välteviktare. Fan, han har vunnit två matcher mot Joel Romero.
Precis, alltså, och då har han gått toe-to-toe med han liksom.
Ja, och fick ju sitt knä i princip sönderstampat i den första matchen, typ första sekunderna bara.
Precis, jag tror att grejen här är väl att han ska inte spela schack med stylebender. Då gör du ditt misstag liksom, utan lägger han pressen, den här framåtpressen, han har sitt fina fotarbete med olika vinklar i sin boxning liksom, så tror jag att han kan börja bryta ner Adesanya med pressen. Men står han liksom på distans och Adesanya får igång sin rytm och sin timing, så blir det en lång natt.
Ja.
Men jag tror att det känns som att Whittaker har varit borta här nu ett tag, fortsatt träna, knät känns 100%. Han har fortsatt slipa på allt han är bra på och det han är sämre på, så jag tror det här blir en riktigt, riktigt underhållande match i den aspekten att vem kan implementera sin gameplan och stil på den andra.
Ja, och Adesanya gjorde ju en fantastisk match mot Calvin Gastelum, och det är verkligen en sån match där han också själv fick liksom rida ut storm. Precis. För att till slut också visa att han kunde gräva djupt. Och
precis,
var...
och där såg vi också att Gastelum fick in träffar på Adesanya, och han var en kortare fighten, vilket kommer vara lite det som vi kommer se här också liksom. Lyckas Whittaker ta sig in, träffa och stanna där inne, kanske gör det till en brottningsmatch också. Återstår att se. Eller hamnar han på distansen och får liksom bli schackmattad. Det är väldigt intressant match faktiskt.
Den är galen och jag känner så här,
och så mycket på spel också att det är liksom, det är en landskamp, ett derby där nere, och de är ju två super megastjärnor där nere båda två, och
Och Adesanya har ju kommit från ingenstans.
Precis.
Bam, flög in på scenen och har flygit upp i rankingen. Nu är han interimmästare, obesegrad. Men det är galet. Alltså det är riktigt, riktigt galet. Det är väldigt spännande när man kan se nya fighters göra den otroliga uppgången i en division som Adesanya har gjort. Fantastiskt. Och jag är hyperkluven, och såna här matcher försöker jag liksom gå på någon form av så här, vad säger min magkänsla, vad säger min skalle, och jag pendlar i Robert Whittaker som vinnare, Adesanya som vinnare. Det går fram och tillbaka hela tiden. Jag har just nu inte en aning om vem som kommer vinna. Jag försöker bolla fram någon form av svar, men jag vågar inte ens chansa, för jag vet att säga något nu så kan jag ändra mig när vi har spelat in. Jag tror ändå Whittaker. Nej, jag tror ändå Adesanya.
Nej, vilken match alltså.
Nej, galet spännande. Det är ren magi som vi har att se fram emot nu i helgen. Jag kommer kommentera den här galan med Valdo. Ni ser den såklart på Viaplay. Nu är det två så kallade underkort, så jag ska inte säga att vi kommer sända båda, men vi sänder det som Rostam Akman såklart är med på. Så jag kommer att dra kortet därifrån. Megan Anderson mot Zahar Fahim dos Santos. Sen har vi Kalen Potter mot Maki Pitolo. Vi har Justin Taffa mot Jorgan De Castro. Sen är det då Jake Matthews mot Rostam Akman. Och sen flyger vi på huvudkortet, som är Holly Holm mot Raquel Pennington. Spännande match.
Den där missade jag helt. Ja. Där blir det... När var den på underkortet?
Main card. Första fighten på huvudkortet. Väldigt spännande match.
Alltså Pennington är krigare. Hon kommer bjuda in... Holly Holm, och de kommer ju stå och trada, det tror jag. Holly Holm är ju ett namn nu nere i Australien sen hon knockade Honda Housey, så det är bra match faktiskt. Kul matchning att de väljer två liksom tjejer som gillar att strika. Sen får vi se om Pennington vill ta ner Holm, just för att jag känner att Holm har lite mer crisp på sin striking och boxning.
Ja.
Och Pennington är lite mer krigare och står och tradar och vevar lite vilt, men nej, bra match.
Ja, men definitivt super match. Alltså det här kortet är bra från topp till från botten till topp, får vi säga. Sen har vi välterviktarna, Luke Jumio mot Diego Lima. Sen är det tungviktarna, Taito Iwasa mot Sergej Spivak. Och sen är det då Ally Quinta, Dan Hooker, Robert Whittaker och Israel Adesanya stänger aftonen. Wow. Jag kommer köra en live-chat på Viaplay Fightings Facebook-sida med start klockan 22. Följ mig gärna på Instagram ifall jag gör någon ändring på den tiden. @PaulElvaje. Följ gärna
Sabsaba.
Finns på Instagram också, såklart. Innan vi hoppar på lyssna frågorna. Vi ska försöka dra några, för jag tror ändå att vi har täckt de flesta i de svaren som vi har haft här. Men... Vi fick ju en liten breaking news i sändningen. Och det är att Illy Latifi kliver upp till tungvikt. Vad är dina tankar om det?
Jag tror att han gör helt rätt. Illy är lite äldre. Det här med viktnedgången tar mycket på prestationen och liksom uppladdningen inför match. Och jag tror att han gör helt rätt. Liksom. Han är väldigt snabb. Vi får ju se om han kan lyfta på samma sätt i den här viktklassen, de större killarna. Men jag tror att han kommer ha fördelen att vara den snabba fighten och att han kommer till träff snabbare när det blir slagutdelning. Mm. Slagutväxling säger vi. Och att han träffar först, just att han har en annan sorts kroppstyp och explosivt, och att det kommer avgöra de här hundradelarna. Han kommer träffa snabbare än vad de här stora killarna. Men det är big guys, det smäller. Tycker han är helt rätt i karriären och kliva upp och se hur karriären ter sig där uppe.
Ja, och Illy är ju inte purung heller, så det Precis. Här är nog också de sista matcherna i karriären. Mm. Sen hur många de är, det återstår att se. Han har absolut några år kvar i sig, så jag säger inte att det är en eller två, utan det är lite upp till yes. Illy. Spännande att han testar tungvikt, det var min spontana tanke. Fan vad kul att han kliver upp. Han har haft det jobbigt med viktnedgångarna, det är ju något han har sagt också.
Det är klart.
Jag menar, det kan vara avgörande för vissa fighters att de pressar för mycket. Jag brukar lyfta att jag tycker att vissa fighters bör gå ner några viktklasser, ibland kanske både en och två. Men sen finns det de som definitivt bör gå upp för att viktnedgången är på tok för jobbig. Så jag tror att om det nu är så att det har varit liksom jobbiga viktnedgångar, helt rätt av Illy att gå upp. För att Illy är ju inte den killen som direkt har fett på kroppen som DC, som han kämpar med att få ner. Illy har så jävla mycket muskler på sin kropp, och det går inte bara att så här mirakulöst hyvla av sig x antal kilo kött ifrån sin kropp för att platsa i en viktklass. Utan då kanske det är att
det är klart, och det betyder att han kommer vara bekväm fight week. Han kommer inte gå igenom det han har gjort, liksom, att droppa vikt och känna sig svag, utan han kommer känna att fan, jag mår ju som vanligt här och redo att fighta. Så det ska bli kul att se hur det går då.
Nu behöver han ju såklart, man ska inte säga att han ska möta en rankad fighter, det kanske han får, med tanke på att han har sin plats, kanske han direkt får möta mellan topp 10 och 15.
Det tror jag han kommer nog få göra, att han, när han byter till tungvikt. Någonting där, topp 15, kommer han att få erbjudande om, tror jag.
Ja, men grymt. Vi håller tummarna för Illy. Kul att det här beslutet har tagits från honom. Och han kommer ju stationera sig mest i Miami, har sagt.
Helt rätt. Och jag tycker det är väldigt kul, för många har ju trott att det är liksom retirement som skulle komma efter senaste matchen här. Men det är jättekul att han känner att fått motivation och vill fortsätta, och att han tar det här klivet i karriären och testar en ny viktklass. Det ska bli väldigt, väldigt intressant att se.
Ja, vi håller tummarna för Illy nu när han hoppar upp en viktklass och får fightas med the real big boys, får man ändå på något sätt säga, för tungvikten är ju alltid
Precis.
The real big boys. Ja, spännande. Ska vi hoppa på en fråga? Vi har Tobias Hultman som säger Romero versus Cannonier härnäst. Vad säger du om det?
Den gillar jag.
Ja.
Den matchen gillar jag faktiskt. Ja.
Alltså, skulle Cannonier gå in och möta Romero och avsluta honom?
Ja, det är ett statement.
Då hade det varit ett galet statement. Alltså, då är det ju...
Då är han på line efter Costa.
Definitivt. Definitivt. Och här är en viktig faktor som jag bara vill slänga in vad gäller Robert Whittaker och Israel Adesanya. För nu många... Paul Costa kommer vara på plats. Han kommer titta. Han anser att han är den som ska få fightas. Vi vet inte hur den matchen går, men om det är ett femronders krig, då kan vi ha både vinnare och förlorare som kliver ut väldigt skadade. Då finns det definitivt ett case för Cannonier mot Costa, beroende på vilket beslut Costa gör, att han säger nej, men jag vill sätta mig och vänta i ett halvår. Den kan vara lite farlig att göra, för att det händer väldigt mycket i viktklasserna, och att sätta sig och vänta i en viktklass som är murder's row är inte strategiskt jättekorrekt. Då kan det bli så att det kan bli typ Cannonier mot Costa till och med.
Absolut.
Men det hänger verkligen på, som jag säger, hur matchen går, hur skadad man kliver ut. Men jag menar, det är inte helt sällan folk går oerhörda krig och är borta typ ett halvår eller längre. Så vi får se hur den matchen utspelar sig. Då ska vi se. Captain Freedude har frågat här, vad säger ni om skillnaden mellan mindsetet på Joker och Gorilla? Alltså, jag tror att de på något sätt har ett lite likt mindset ändå. Jag tyckte det märktes i intervjun.
Det tycker jag, och de känns väldigt, alltså, de gör det som en idrott. De har den mentaliteten. Jag vill bli så bra som möjligt, ödmjuk till hela, hela resan. Och det känns som att det märktes ju rätt efter matchen. Hur det vart liksom, att de var väldigt ödmjuka mot varandra och respektfulla och liksom såg möjligheterna i det här, att så här, vi blev bättre båda två. De kommer kanske mötas igen framöver också. Det är,
ja, det är inte helt omöjligt.
Nej, precis.
Definitivt inte.
Jag tycker att mentaliteten var lika.
Då har vi från Florid 78, Hermanssons nästa match efter förlusten. Ja, Hermansson sa ju i presskonferensen att han jättegärna skulle möta vinnaren Darren Till Gastelum. Då sa han, nu vet ju inte jag om jag får det, men det är vad jag skulle vilja i alla fall. Ja, det, jag tror det beror på lite vem som vinner. Jag skulle nog säga att om Darren Till, eftersom att han nu kliver upp en viktklass och får någon väldigt högt rankad direkt, vinner den matchen.
Frågan är om de kommer vilja möta Hermansson.
Exakt, men det är lite det jag kommer till här. Att eftersom att Till är ny i viktklassen, vinner han mot Gastelum, då tycker jag att det finns ett case för att Till då ska möta någon som är lite högre eller
lite mer etablerad
i rankingen.
I
ett till test, inte bara du vann mot Gastelum och nu får du en title contender fight. Det tycker
men
inte
jag tror lite att det är det han är ute efter, i och med att han valde Gastelum-matchen, att han vill ha snabba vägen till bältet.
Nej, men det, och det håller jag med om, men jag tycker att här tror jag nog att UFC ska göra en sakta i backarna, för att jag tror, eller jag tycker att de försökte bygga honom lite för snabbt i vältervikt och det gick inte riktigt som det gjorde, så att jag tror att det är en fara, och det här är något som fler har lyft, att liksom Gastelum-matchen är nog lite för tidigt för honom. Även om han vinner den, så tror jag inte att man ska skicka upp honom i ranken. Om de verkligen vill bygga en framtida contender, så låt han möta Gastelum. Vinner han den, ja, men sätt han mot Jack. Jag är nog redo. Men däremot måste jag säga att vinner Gastelum, så säger jag nog, då tror inte jag att Jack-matchen blir lika aktuell.
Nej.
Jag tror tyvärr inte det.
Då kommer han att vilja ha
en
liten shot där uppe.
Så, vi rullar vidare. Då ska vi se. Det var en som jag hade här. Ja, det här är jätteviktigt att lyfta. Vad tror ni är nästa steg för Jack Shore? Jag har ju hypat Jack Shore i oändlighet. Alltså, som amatör obesegrad, vann EM, tror till och med att han vann VM på amatörscenen. Han kommer till Cage Warrior som obesegrad amatör, radar upp 11 stycken vinster, kliver till UFC, får äntligen UFC-kontraktet som Cage Warriors-mästare, sett otroligt bra ut i sina matcher. Han besegrar sin motståndare Noelin Hernandez, jag tror att det var i rond 2 eller 3 som han satt en submittade honom. Jag vet inte vad nästa steg är för honom. Han är fortfarande så pass ung och så pass ny i divisionen, så jag har ingen direkt motståndare. Men alltså, det här är en kille som ganska lätt kan börja närma sig rankade fighters. Så det är nog där jag lägger den.
Jag tycker inte han ska stressa. Han har precis kommit till UFC. Alls. Ta de matcher du får, liksom, bygg erfarenhet, bygg rutin och känn dig redo för de här rankade namnen sen när det väl blir dags, än att du kommer lite för snabbt in där.
Definitivt. Definitivt. Ja, intressant här. Kontra Jakob. Vad är nästa steg för Bartos Wojciechowicz?
Just det, han vann ju helgen.
Han vann i helgen. Vad tror ni om... Okej, den har vi redan pratat om.
Bartos är... alltså han är aktiv. Tror han går match typ var fjärde, var tredje månad.
Ja, han är väldigt, väldigt aktiv. Jag tror att han är matchad. Jag för mig att jag hade sett honom matchad på mer än bara Nerike som var nu i helgen.
Han gick väl där i Gävle. Gick han väl också för mig, va? Någon mindre
men
gala.
Men jag undrar om han hade någon mer nu direkt efter.
Superior jag för mig att han ska
Ja, jag har för mig det också. De har ju annonserat ut så pass mycket fighters. För nu har vi ju liksom The Excellence om bara några veckor. Vi har AK om några veckor. Vi har Superior om en månad. Två månader, förlåt. Det är rätt mycket som är på G, och det känns ungefär som att de flesta svenska är på alla korten. Vilket är suveränt. Alltså, om de kan, då blir de skadade.
Jag tycker
att
vi kan prata om det här efter Superior. Nu vet vi inte vem man får möta på Superior heller, men Bartosz är en supertalang och man bör definitivt hålla ögonen på honom.
Definitivt.
Jag är obesegrad, va? Riktigt duktig fighter, alltså allround. Både stående grappling, brottning. Så jag tycker han gör rätt. Matcha mycket. Fortsätt bygga rekord. Fortsätt möt folk. Och bara fortsätt väx. Förr eller senare kommer de här fina kontrakten. Liksom, gör det du gör. Och
Jag har en intervju också med Bartosz här i flödet, så det är bara att hoppa ner några snäpp så kan ni lyssna på min en timmes intervju med Bartosz. Ska vi se, väldigt mycket samma frågor, vilket är fullt förståeligt, men jag ska försöka kolla om det är något som vi inte har tagit ut. Förutom Moskva, vilken är nästa europeiska stad att få hålla gala i, tror jag. Nu missade jag. Jag förstår att de har dragit upp det här någonstans. Jag har hört något om Prag eller Tjeckien. Jag låter det vara osagt, men jag tror att datumen för första kvartalet av UFC kommer nog att börja dyka upp väldigt, väldigt snart. Så vi får nog bara hålla ögonen öppna. Som vi vet med alla spekulationer, tills det utannonserat, de gör sina planer om var de skulle vilja gå, och de planerna kan förändras. Så förrän någonting är officiellt, lite som det var med Danmark redan 2018, så visste alla att det skulle bli av, och det blev inte. Och jag tror att det har varit så även 2017. Nu blev det av 2019, men Danmark har funnits på kartan många, många år. Så jag gillar inte att spekulera i städer, utan jag gillar att prata om dem när de är utannonserade. Kort och gott. Jag känner att vi har nått vår ände.
Yes.
Vi har nått slutet. Är det något som du känner att vi inte har tagit upp, som du så ändå vill lyfta? Eller känner
Jag känner mig rätt nöjd faktiskt, ja, med den här helgens och en kommande helgs gala. Jag tycker att folket ska supporta Rostam. Det är liksom, det är ändå en svensk som fightas i gala långt, långt bort. Alltid skönt att veta att man har stöd där hemma och att folk tittar på en. Så nu håller vi tummarna för Rostam här.
100%.
Yes.
Nu är det all in för Rostam Akman. Innan vi avrundar, så om ni vill vara delaktiga med lyssnafrågor, så kommer jag lägga upp en sån frågesymbol på min Instagram någon gång under söndagen, lägger jag upp den, och då kan ni skicka in era frågor där. Vad gäller MMA-poddens Insta, så är det jag som har styrt MMA-poddens Insta och min egen väldigt mycket, och det tar tid, så jag känner att det är enklare för mig om folk kommer till min Instagram. Följ mig där, där kommer jag skicka in frågor. Jag gör mitt bästa med att besvara alla frågor som jag får. Ibland missar jag för att det kan rulla in mycket frågor. Men jag ger någon form av emoji-symbol i alla fall, eller att jag gillar det ni har skrivit, så vet ni i alla fall att jag har sett det. Så följ jättegärna @paulervaje och följ också
@sabsaba.
Ja, hörni, kära vänner, tack så jättemycket för den här gången, och till alla er som kom fram och sa hej under Köpenhamn.
Fortsätt med det.
Fortsätt med det, tummen upp. Ser ni någon av oss på stan, fan, kom fram och säg, jo, jag lyssnar på MMA-podden.
Exakt.
Ni gör ett bra jobb. Det uppskattas alltid.
Det gör vi, och det får oss mer motiverade och fortsätta göra det här.
Verkligen. Och om ni har några framtida gäster, svenskar, som ni skulle vilja höra i podden, så skicka.
Yes.
Det är bara att langa in förslag, så ska vi börja ha lite överraskningsgäster när vi poddar också. Det här blev ett långt avslut, men nu är det slut på riktigt.
Yes,
peace out. Vi hörs nästa måndag. Hej då!
Of I Like Radio. I Like Radio.